Man kan engagera hundratusentals människor i bränsleuppror och grejer. Tänk om de bara kunde ägna hälften av den tiden åt kommunalskatten istället.
Ursäkta att jag skrattar åt det, Sven. Det är en enormt god poäng. Det är bara det att alltså, punktskatter är gjorda både för att förvilla och signalera någonting. Och de andra stora bulken är gjorda för att inte märkas.
Radio Folkungen den 2 april 2024. Klaus, Sven och Ingrid här. Jag tänkte först skulle tjata om en grej, men jag låter Ingrid göra det idag för att, ja, för variation.
Tjata om, du tänker på tinget?
Just det.
Den 24 till 26 maj.
Mm-hmm.
Vilka kommer, vad blir det för mat?
Det blir bra mat och det blir jättebra talare och jättebra mat. Allt blir bra och bra sällskap.
Och så anmäler man sig på folkungen.se. Finns uppe i bannern som inte heter det, utan det heter, vad säger vi att det heter? Banneret, nej det heter inte heller.
Ja,
banderollen.
Så. Banderollen, uppe i banderollen.
Mm. Där finns det att man kan anmäla sig.
Precis. Tack för det. Dagens tema är sånt som blivit bättre. Vi brukar alltid säga att det var bättre förr. Och ju förr desto bättre. Men vi anstränger oss idag och ska försöka gå på några saker som har blivit bättre med tiden. Men först så ska vi prata lite nyheter. Sven, du blev lurad 1 april.
Ja. Kommunisterna satt i dit med. Helt enkelt.
De brukar är det så här?
Ja, är det så här? Jag blev lurad. Det blev jag. Men jag har ett antal sökbegrepp som jag prenumererar på Google. Och där dök det upp en nyhet ifrån den eminenta publikationen Proletären. Som gick ut på att nu kommer i avsaknad av pressstöd så kommer Proletären att börja samarbeta med ett kinesiskt mediehus. Och så menade man att kan borgarna sälja ut delar av Sverige, kan vi säga, till Kina, så kan minsann Proletären ha mediesamarbete med Kina eller kinesiska bolag.
Första frågan är, har de inte redan det? Och vad är skämtet?
Ja, det där med skämtet är en relevant invändning. Nej, vad Proletären har för samarbeten, det har jag ingen aning om. Men jag hade såna, antingen, man får kalla det vad man vill här, okunskap, förutfattade meningar eller en gedigen analys av Proletären. Alldeles oavsett vad som är korrekt så förledde eller ledde det mig till att ta det här aprilskämtet på allvar. Det vill säga, jag trodde att det här var sant. Tills jag scrollade ner och läste fortsättningen lite senare då. Men frågeställningen som sådan förtjänar, trots att det är ett aprilskämt, så det finns ju ett allvar inbyggt i skämtet som ju faktiskt, som naturligtvis Proletären själva tycker är relevant, men som även kan vara relevant för oss. Och det är ju naturligtvis, hur kan vi så lättvindigt släppa ifrån oss saker till Kina? Eller hur kan vi så lättvindigt släppa in Kina i vår energiinfrastruktur till exempel? Och det förtjänar ju alltid att lyftas fram, tycker jag, eftersom Kina är ju, menar jag, på det stora hotet i en strategisk betraktelse av världen.
Du och Trump är överens.
Men då, hur menar du med hot då?
Hur jag menar med det?
Ja.
Ja, kineserna är, det har faktiskt inte ett skit att göra med kommunism. Alltså den här internationella socialistiska idén att man ska, arbetare ska förbrödras över världen och ta makten och alltihopa, den är ju stendöd. Det kinesiska kommunistpartiet är ju ultranationalister. Och av det värsta slaget, så att säga. Så långt ifrån den sunda nationalismen man kan komma, tycker jag. Det vill säga, det är en statsnationalism. En totalitär statsnationalism som sätter på ett väldigt hänsynslöst sätt kinesiska intressen före allting annat. De betraktar utomstående som tillgångar, så att säga. Som det finns inget intresse av, vill jag påstå, av någon slags sunt samarbete som bygger på ömsesidig respekt, utan resten av den här världen är endast till för kinesiska intressen att profitera på. Ja, och man är oerhört målmedvetna och strategiska och agerar. Jag menar, titta på Afrika. Ja, det är snart Kina för hela slanten där.
Och med kinesiska intressen så är det ju snarast då den toppstyrda eliten och inte liksom befolkningen som helhet.
Nej, men de håller ju ihop, va? Alltså, vi pratade om kappsäckskulturer häromsistens. Och kineserna ute i världen, de förblir kineser. De startar små enklaver och det sägs då att när de blir tillräckligt stora, och exemplet som brukar tas upp i det sammanhanget, det är Vancouver i Kanada. När de blir tillräckligt stora som minoritet, då förändras karaktären och de går ifrån att vara low-key, alltså försiktiga, försynta, till att verkligen ta utrymme, plats och kräva inom citationstecken sin rätt.
Och det tror inte jag är unikt för kineser.
Nej, men det är det inte. Men det är inte så många folk som agerar på det sättet och har den utvecklingen som minoriteter, insprängda i ett annat majoritetssamhälle. Många, och det pratade vi om, många förlorar ju snabbt över några generationer sin tidigare, vad ska vi säga, den kulturella delen av etniciteten. Så att, nej, kineserna, jag betraktar dem som ett hot, ett vida större hot än Ryssland. Jag tycker att det är tragiskt att Ryssland rör sig österut. Alla fina naturtillgångar i Ryssland kommer kineserna till del istället för européerna. Och jag tycker att det är proletären aprilskämtar om det här med en allvarlig underton, när samtidigt som borgerligheten på ledarsidorna i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, de verkar ju genuint ointresserade av det här. De skriker högansky över Ryssland, men Kina, som är 10 gånger större i befolkningsmängd än Ryssland, det bryr man sig inte om.
Ja, det är inte bara att de säljer ut till Kina, de säljer ut till, ja, till USA och diverse andra globalistiska organ. Så att allt är till salu. Sverige AB, som vi pratade om förut.
Förskingringen.
Mm. Precis. För övrigt kan jag rekommendera proletärens geopolitiska analyser, som ofta håller ganska hög klass. Bättre än Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Ja, jag får väl säga, för det första så måste jag säga, jag läser alltså inte proletären annat än undantagsvis.
Ja, det är samma här.
Det är när jag leds dit via andra, ja, via länkar och annat. Och sen det andra som jag brukar säga i de här sammanhangen, det är att man ska inte underskatta kommunisternas analytiska förmåga när det gäller att se fel eller hitta samband och så här. De kan vara rätt skärpta på det. Deras galenskap består ju i de lösningar de föreslår på observerade problem. Det är liksom, det är där toket finns på riktigt.
Mm. Mm. Jag såg en rolig grej här också, om jag nu ska bidra med ett litet nyhetsklipp. Det finns ett företag som heter McKinsey. Det är världens finaste managementkonsultföretag. Och jag har haft lite personlig erfarenhet med dem.
Har du jobbat för dem också?
Ja, det är en lite längre historia. Jag sökte jobb där. Fick nästan jobbet. Tog några utbildningar till. Sökte jobb igen. Fick jobbet och tackade nej.
Mm-hmm.
I alla fall. Det här är en typisk globalistfirma. De har tentakler i alla stora företag. Och har man jobbat där så är man en alumnus. Och då ja, man hjälper varandra, håller, ja, ser till att kollegorna får jobb och att firman får uppdrag och sådär. Tydligen så har de under de senaste åren publicerat åtminstone fyra studier som hävdar en positiv relation mellan DEI, så diversity, vad är det, equity, inclusion eller sånt där. Och att det här skulle då gynna företag. Högre vinst, mer affärer och så vidare. Och då är det en uppsats som har skrivits, som publiceras här nyligen då, av Econ Watch. Och de upptäcker att de här resultaten som McKinsey hävdar i sina rapporter, de går inte att återskapa.
Mm.
Man kan inte replikera dem. Det brukar annars vara ett sätt att testa vetenskapliga rön. Om någon påstår en sak, om jag kan återskapa och få samma resultat, då är det en positiv signal. Men de här har inte lyckats återskapa McKinseys resultat. Och jag citerar här då från deras slutsatser. Det står på engelska här, jag ska säga, man kan översätta i realtid. Vår oförmåga att replikera deras resultat tycks indikera att man inte ska lita på den här resultaten, att amerikanska börsnoterade företag kan förbättra bättre finansiell prestanda om de ökar den rasliga och etniska mångfalden bland deras ledarskap.
Mm.
Man ska alltså, man kan, de menar man kan inte lita på McKinseys påståenden om att man får bättre resultat om man ökar mångfalden i ledarskikten. Konstigt.
Ja, jag tänkte också på, för några år sedan så var det väldigt inne med att ha så här kvinnliga venture capital fonder där man skulle visa på då att det gick så mycket bättre för kvinnliga företag. Det var ju rätt tyst om dem sen, hur det gick.
Ja, det är fortfarande, då läser affärstidningarna så är det fortfarande så här. Det finns ett namn också på kvinnliga tech-entreprenörer.
Femtech,
ja, precis. Som investerar i olika typer av hemsidor och sparkcyklar och sånt där.
Nej, alltså femtech, då är det faktiskt lite mer kopplat till det sån här typ som det svenska Natural Cycle som ser alltså kvinnans cykel och såna saker är femtech egentligen.
Ja, okay.
Så det är inte bara att det är kvinnor som är med i det.
Jag förstår. Jag har lärt mig något.
Ja, varsågod.
Ja, men så är det med den fina firman McKinsey i alla fall. Då går vi vidare. Du hade sett film, Ingrid.
Ja, nu har ju nya Ronja Rövardotter kommit här. Jag älskar ju originalet, framförallt Tommy Körberg när han sjunger. Det är väldigt bra. Men så
originalet är bra, men inte Birk Borkason.
Alltså, tycker du, eller?
Han är sämst.
Ja, nej, han är inte bra. Men han är ju en biroll.
Ja, visst.
Undis är också jättedålig i originalet, tycker jag.
Men filmen är bra som helhet. Jag älskar den.
Ja, precis. Ja, men det är den verkligen.
Nu har det kommit en ny och bättre, alltså.
Ja, det har de i alla fall mer specialeffekter. Vildvittrorna går de ju väldigt nära åt och sånt där. Men de har också lagt till x antal storylines, berättelser i det hela. Bland annat, ja, det här är inte någonting som förstör om man vill se det nya. En kvinnlig, någon slags hövding som spelas av Pernilla August. Och så har de lagt till någon slags knäckt som spelas också av två kvinnor som ska vara någon slags superknäktar. Så det har de fått till. Och sen är det naturligtvis också svarta rövare med.
Och det låter rasistiskt.
Ja, jag vet inte.
Nej, det är klart, alla är rövare.
Ja, nej, inte, ja. För, alltså, det är inte så att alla rövarna är svarta, utan det är ju blandat.
Mm.
Men det de stöter ut, det är svart. Och det, ja, det är många sådana liksom krystade saker.
Ja, man ser det överallt. Det kommer en ny, eller har kommit en ny Romeo och Julia-film också.
Har den redan släppts alltså?
Nej, det tror inte den har släppts, men skådisarna är väl släppta. Och Romeo är en vit kille, vad heter han nu då? Och så är det en svart Julia då. Så att.
Jag har egentligen inga problem med att det är med svarta skådespelare. Det är inte så, det är mer när det blir så där otroligt sökt att man ser att nu ska man få till det här, att det ska, nu ska det vara en av varje.
Ja, och när man springer omkring i de nordiska skogarna så är det väl lite krystat kanske också.
Ja, sen är ju, alltså Ronja är ju fantasi, så att ja, det kan jag väl hålla med om, men samtidigt så, det är, Game of Thrones gjorde ju en sån sak också med blonda mörkhyade. Men det är också, det är fantasi.
Okay.
Men det här är ju bara eftersträvansvärt när man tar vita skådespelare och byter mot svarta. Vi kommer ju aldrig få se Onkel Toms stuga filmatiseras med en gammal vit farbror i huvudrollen.
Vi har ett tag kvar till det i alla fall.
Ja, och samma sak kan ju då säga som om eller man kan ju då titta på andra ja, nu klipper jag till andra raser. Asiater är inte lika intressant att plocka in. Mannerheim gjorde man ju då till svart, men det är ju ingen som skulle drömma om bland de här woke-människorna och göra honom till så att han såg ut som Ho Chi Minh då istället, va?
Överhuvudtaget, har ni tänkt på vilken brist det är på asiater i vår reklam?
Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det är
bara vita afrikaner, men inga asiater.
Alltså, är det så?
Mm. Ja, men alltså, de här reklammänniskorna, det är ju det här med etnisk casting, det är ju viktigt och en stor grej. Och det är ju inte en stor grupp. Det är därför.
Mm. Just det, i Sverige.
Precis, i Sverige. De är säkert en jätteköpstark grupp i USA. Det ska inte förvåna mig om man tittade på amerikansk IKEA-reklam. Så hittar man den gruppen som en specifik målgrupp då. Det tror jag. Mm. Men hela det här är ju i grund och botten, ja, kan det drivas hur långt som helst? Eller är det här peak vansinne i rasfrågan liksom? Det är,
alltså det, i grund och botten handlar det om förnedring av vita, ja, europeer.
Ja, precis. Jag håller med där. Det handlar inte om att de här andra grupperna, jag menar, hur många svarta människor tycker det, och äntligen fick vi rollen som Mannerheim. Det är ju bara vita människor och då så vänsterdårar som kan bry sig om det. Och de vill i någon slags självspäknings akt liksom hata sin egen ras. Jag kan inte se det på något annat sätt. Det är oförståeligt annars.
Ja, det antirasisterna är besatta av ras.
Ja, precis.
Och kön. Det fanns en annan sak ganska nyligen. Stockholms blodbad, den har jag inte sett. Där har man också gjort en sidohistoria med två kvinnor som ska vara någon slags pilbågsskyttar. Och det är också bara jättekonstigt att man skulle ha pilbågsskyttar i medeltida Stockholm. Det blir liksom så inte trovärdigt. Och dessutom, i Stockholms blodbadhistorien så finns det ju en jätteframträdande häftig kvinnlig figur, Kristina Gyllenstierna, som man hade kunnat göra en mycket större sak av. Men det har man inte gjort. Jag har inte sett den, så jag vet inte hur man har gjort med hennes historia. Men det blir den här låga förväntningarnas feminism där också. Att,
de fick kvinnorna, ni fick pilbågsskyttar helt enkelt.
Ja, precis. Ja, men om att det är Ronja då. Måste du ha en kvinnlig hövding när du har Ronja som är hela huvudpersonen, som är verkligen, hon är ju en hjälte som är med.
Ja, men det räcker inte, det ska vara 50-50. Det finns en sån här index de har för att räkna på filmer om de är jämställda.
Ja.
Någonting på B någonting. Jag minns inte vad det heter, men någonting på B. Brunei eller Brunell eller något sånt där.
Och Lovis, hon är också en jättebra kvinnlig karaktär som verkligen inte skäms för sig. Alltså. Nej.
Men det var inte bra nog.
Det var inte tillräckligt.
Ja, vi ska ha lite grön bubbla här också. Ordet är ditt, Sven. SSAB.
Mm. SSAB som ju är en tillverkare av stål. Och då vill jag påminna om att det är skillnad på att från järnmalm tillverka ja, vad det nu heter, järnsvamp eller vad man säger, som är startmaterialet i en ståltillverkning respektive att tillverka själva stålet. Det är två olika saker. Och SSAB tillverkar stål. De finns bland annat i Oxelösund, eller det är väl det klassiska tillhållet. Jag vet faktiskt inte om de finns på fler ställen idag.
Luleå finns det.
De gör det? Okej. Okay. Ja,
i alla fall fanns det, om de inte har lagt ner det. Inte jag vet.
Ja, det låter väl rimligt med tanke på vad nyheten är här då. Men nyheten är då...
Borlänge tror jag också. Ja, förlåt.
Ja, och jag ska säga det med att SSAB är både statligt och privatägt. LKAB äger 10-15% eller något sånt här, tror jag, av SSAB. Sen vet jag inte om det finns statligt ägande på annat sätt också. Och jag vet inte heller hur resten av ägandet fördelas. Men ja, den som är intresserad kan kolla upp det själv. Men nu ska SSAB satsa. De har gått ut igår, tror jag. För det här är från SVT Norrbotten och är publicerat idag. Och har rubriken SSAB satsar mångmiljarder på nytt stålverk i Luleå. Och då är det förstås ett fossilfritt stålverk. Man ska investera 4,5 miljard euro.
Oj.
Så att drygt 52 miljarder står det, svenska kronor. Och det nya stålverket beräknas ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton årligen. Och ett citat ifrån vd Martin Lindqvist ifrån SSABs pressmeddelande. Omställningen i Luleå är en milstolpe på vår resa till fossilfri ståltillverkning. Vi kommer att ta bort 7% av Sveriges koldioxidutsläpp, stärka vår konkurrenskraft och säkra jobb. Mm.
Ja, vems pengar? Är det deras egna pengar eller är det EU-pengar? Jag gissar att de får en rätt mycket EU-slant där för det här också. Den gröna omställningen, där finns det ju mycket att ösa ur från EU.
Ja, jag tänker ju på direkt på Harald Mix. och den stackaren då, han har ju hamnat i, för de bygger ju då de ska ju göra fossilfritt stål i Boden. Och det ligger ju nästgård till Luleå och de har redan problem med att få ta del av el, den el som finns där. Och bråkar med Vattenfall om detta. Och här har vi då ytterligare en spelare som i elområde 1 är det väl, va? Ja. Den här intecknade elförbrukningen nu, den är ju liksom, den är ju bizarr. Och skulle det mot förvånad vara någon socialistiskt sinnad eller socialdemokratiskt sinnad norrlänning som lyssnar på det här, så ni ska veta att det är ni som kommer få betala extra mycket för det här spektaklet. Och det kommer att ske på elräkningen. För snart kommer den här tiden när det skilde mycket i pris mellan norra och södra Sverige. Det kommer vara helt utsuddat.
Ja, det kanske till och med blir negativt, reverserat. Att norrlänningen får betala mer. Men så kom ihåg att SSAB och Oxelösund, jag tror det är Sveriges enskilt största elkonsument.
Mm-hmm.
Det rör sig om, jag tror att det är storleksordningen nästan 10% av Sveriges elproduktion. Jag kan vara lite ute och cykla, men det är alltså den storleksordningen. Och det här nya då som kommer, det lär ju inte bli mindre.
Nej.
Den här typen av stålproduktion med fossilfritt. Man ska det också vara vätgasbaserat, eller?
Ja. Alltså, vätgasen använder man ju för att reducera fram... Nu, jag kan vara ute och
cykla. Gå från järn till stål, då behöver du antingen kol eller vätgas.
Nej, och gå från järnoxid till järn så behöver du kol eller vätgas. Men sen ska du ju gå från järn till stål. Som ja, just det.
Du ska reducera, du ska ta bort kolet.
Ja, du ska, alltså stål är en, nu ska vi se här, om jag får, om någon av lyssnarna vet bättre får ni, ni får mejla eller kontakta oss och mästra mig här nu. Men alltså järn är en metallisk tätpackning och stål, det är motsvarande tätpackning med kolatomer som ligger interstitiellt i det här metallgittret. Och beroende på hur mycket kol man har och hur mycket andra metaller man tillsätter då, nickel, krom och vad det kan vara, så får man ju olika stålsorter, inklusive rostfritt då.
Just det, men jag tror att i själva stålprocessen så minskar du mängden kol också i järnsmältan. Ja, detaljer.
Om det kommer in någon som skriver något bra här, då läser vi upp den i sin helhet nästa gång, eller vad säger ni?
Ja, vi kan ju också googla på en stor... Jag kunde det här en gång tidigare, jag var ju faktiskt stålanalytiker för just SSAB.
Ja, men inte för sammansättningen av stål väl, utan för det ekonomiska av det?
Det ekonomiska, men jag kunde ändå processerna och hur det funkar. Så att jag hade satt sälj på SSAB-aktien efter en sån här historia. Men, spännande. Grön bubbla.
Jag vill göra lite reklam här för faktiskt... Det här ämnet är så viktigt och även tungt på något sätt. Hemma så lyssnade vi helgen en del på Epoch Times podd. Och de hade med professor Sandström med flera. Pratade om bland annat sånt här. Så att jag kan rekommendera dem. Jag tror jag har gjort det förut. Men det förtjänar att sägas igen då. De kommer kontinuerligt med bra grejer som handlar om energi och grön bubbla och så vidare.
Är de öppna för alla eller är det bara prenumeranter?
Jag tror det är öppet för alla.
Ja, bra.
Det är faktiskt min fru som brukar lyssna på det där. Så att jag hänger med av bara farten. Men det, och hon, så vitt jag vet så betalar hon inte någonting för att lyssna på det.
Ja, men bra tips.
Jag har faktiskt en bra artikel i Affärsvärlden idag också. Om den gröna... Nej, 23 mars är ni från sig nu. Den gröna planekonomin behöver granskas mer, säger en viss Peter Benson. Och hänvisar till Sovjetunionen och 40 miljoner döda i svält, kinesisk planekonomi och så vidare. Så att... det händer lite saker. Ja, ska vi köra lite ekonomihörna?
Ja.
Minns ni vad vi pratade om förra gången?
Robinson Crusoe.
Just det. Då pratade vi om enmansekonomi. Och hur han i enlighet med handlingsaxiomet kunde göra sitt liv behagligare. Han kunde välja mellan att konsumera nu eller han kunde välja mellan att spara och investera det sparade. Och till exempel göra ett fisknät för att bli mer produktiv och, vad säger man, skapa ekonomisk tillväxt. Idag ska vi prata om tvåmansekonomi. Vad hette han som var på ön där med Robinson?
Freda,
just det, precis. Och då när man har två individer i en ekonomi så uppstår helt nya möjligheter att skapa, att öka sin produktivitet. När vi pratade om sparande kontra investering så styrdes andelen man gör på det ena eller det andra av en människas tidspreferens. Hur mycket mer man värderar någonting nu än är villig att vänta. Nu ska vi prata om arbetsdelning och handel som man kan då göra när man är två personer eller flera. Och där kan man också avväga hur mycket vill jag göra själv och hur mycket vill jag specialisera mig och handla av andra. Och den avvägning man kan göra där, det är till exempel hur viktigt det är att jag är självförsörjande för framtida risker och så vidare. Men åter till det lite grann om någon minut här. I alla fall, idén med arbetsdelning och handel det är att istället för att både Robinson och Freda fiskar och tillverkar sina egna skor, kan man säga. så kanske Robinson är lite bättre på att fiska. Och Freda kanske lite bättre på att tillverka skor. Ja, då gör Robinson, han fiskar och så köper han skor. Och Robinson gör skor och köper fisk. Eller Freda gör skor och köper fisk. Och i och med att man då fokuserar på en sak, man specialiserar sig, så kan man göra det bättre. Istället för att vara lite halvtaskig på att fiska och göra halvtaskiga skor, så kan han bli riktigt bra på att fiska och han blir riktigt bra på att göra skor. Så den fiskaren kanske lyckas göra fånga tre gånger så mycket fisk, och han som gör skor kanske gör tre gånger så många skor. Och då kan de byta med varandra. Och båda har vunnit på det. Och man har skapat mer välstånd, alltså ekonomisk tillväxt, vilket är vad man brukar kalla för välstånd för.
Men kan det här gå för långt då?
Det kan absolut gå för långt. Och det är det som är grejen. Beroende på hur mycket Robinson litar på den här Freda, så kanske han vill ha lite verktyg hemma för att eventuellt kunna göra skor. Den här Freda kanske dör, han kanske flyttar, de kanske blir ovänner. Och då för sin beredskap så vill Robinson kanske ha lite kompetens kvar och lite verktyg kvar för att göra det här.
Inte nog med att det kanske är så att han inte tillhandahåller sin produkt längre, utan det kan också vara så att han börjar göra en dålig produkt om man blir väldigt beroende.
Ja, precis. Handel skapar ju ett beroende. Och det är ju tveeggat, ett beroende. Vinsten är ju att det kanske är billigare att köpa den här skruven från Kina. Nackdelen är att vi kanske hamnar i krig med Kina.
Och sen också, om du inte kan någonting om skruvar, då kan du inte bedöma om skruven är bra eller dålig heller.
Nej, det är också. Det är lätt att skapa ett samhälle av fackidioter om det är väldigt hårt specialiserat.
Jag måste få flika in en grej i det.
Mm.
Det här gäller även i ett, vad som kan beskrivas som ett planekonomiskt sammanhang. För om den ena, om intervallets ena ände är specialisering, så är ju den andra änden generalisering. Och om man tänker sig ett arbetslag i en fabrik som har x antal arbetsstationer. Jag har arbetat i en sån miljö, så att jag kan relatera verkligen till det jag säger nu. Så en extrem form av specialisering där, det är att i det här arbetslaget så kan varje individ bara just det han eller hon håller på med och är jätteduktig på det. Men det finns ett problem med det, och det är att om en individ säger upp sig eller blir sjuk, så kan det påverka hela produktionen. Så av någon slags försäkringsskäl så försöker man ha en viss grad av generalisering. Man driver den inte så långt så att alla kan allting. Men man försöker ha backup helt enkelt.
Arbetsrotation kallas det för.
Ja, till exempel. Och eftersom ett arbetslag i en fabrik på det där sättet arbetar mot produktionsmål, det har inte speciellt mycket, alltså inom det lilla, inom den bubbla man verkar, det är en planekonomisk bubbla så att säga. Det är marknadsekonomi som styr efterfrågan på fabrikens produkter och så vidare, men målen som chefen förmedlar till arbetslaget, det har mer att göra med planekonomi. Ja, specialisering bra, men man måste försäkra sig genom en viss grad av generalisering. Och det gäller i nästan alla ekonomiska sammanhang.
Mm. Du har ju också folk som jobbar med inköp på företag. Man letar inte alltid bara efter den billigaste skruven, utan du vill gärna ha fler leverantörer av samma skruv. Utifall att någon försvinner, eller att man vill också kunna sätta press på de här två leverantörerna mot varandra. Ja, men Nissan säljer den för 7. Ja, men jag säljer den för 6. Ja. Så att handel är alltså det är väldigt välståndsskapande. Med den typen av, vi har en så extrem specialisering nu för tiden i vår ekonomi. Den här globala ekonomin då. Och det här bygger ju också på att det finns möjlighet att transportera billigt, vilket det gör nu för tiden med ja, olja, diesel och allt sånt där. Det är förhållandevis billigt. Du kan alltså fånga räkor i Norge, skicka dem till Kina för att skalas och packas och sen sälja dem i Norge igen. Så specialiserat kan det vara att det fortfarande blir lönsamt. Och det här med handel gör ju att vi blir beroende av varandra, och det är inte dåligt. Det kan vara bra att vara ömsesidigt beroende. Man kanske inte vill kriga med den som man är beroende av, till exempel.
Så som man tänker med EU.
Ja, precis.
Så kan det gå.
Exakt. Och det intressanta här är ju att alla som handlar, tillverkar och säljer, de gör ju det av egen intresse. Och Adam Smith, 1776, i sin bok om nationernas välstånd. Det är ett ganska berömt citat. Han säger, det är inte av välvilja från slaktaren, bryggaren eller bagaren som vi förväntas få föda, utan av att de söker sitt eget intresse. Men alla söker sitt intresse, alla gör sin grej, då får du också en ekonomi där vi kan byta med varandra och gå åt välstånd. Och det här är ju, det låter väldigt enkelt, men för de flesta socialister och ja, även inte bara socialister, men folk som inte har tänkt, de ser alltid handel som att någon utnyttjar en annan. Men båda, när man går och handlar någonting, så gör man ju det frivilligt. Jag går till affären och köper en liten mjölk. Affären säljer det frivilligt. Jag köper den frivilligt. Vi båda vinner på det. Och det här är ganska anmärkningsvärt egentligen, därför att Adam Smith, han gjorde den här idén allmänt förstådd, att i handel, det är inte som krig. Man hade mycket krigsmentalitet. Och där i krig så finns det bara en vinnare. Ja, egentligen kanske till och med två förlorare. Men i handel så har du två vinnare. Och det är en ganska radikal idé. Visst, du kan vara besviken efteråt att du har köpt något dåligt. Men när du gick in i transaktionen så gjorde du det för att du tänkte att du skulle vinna på det.
Det var väl ändå merkantilismen som var huvudidén under den tiden som han motsade. Den har, som du säger, väldigt mycket gemensamt med krig. Och, alltså att det alltid är nollsummespel, så där, plus minus, någon tar.
Precis.
Någon tar och någon får.
Och merkantilismens idé var ju den att vi måste skydda vår egen industri, så att den kan växa och bli stark. Och sen kan vi släppa på konkurrensen. Så det är mycket sånt, handelshinder, tullar och sådana grejer. Och han förklarade att ja, det här förlorar man egentligen bara på.
Det var då man försökte odla silkeslarver, eller ja, födde upp silkeslarver i Stockholm och sånt.
Ja, just det. Precis. Så att, han är egentligen ingen framstående ekonom, Adam Smith, men ja, han var bra på att popularisera den här idén i alla fall.
Men det här gäller ju inte bara, alltså det här vi förväntar oss vår föda utan av de som söker sitt eget intresse då. Om man tar en människa som i någon mening producerar musik som andra kan lyssna på, så få människor gör musik bara för att tjäna pengar. De som är framgångsrika kanske kommer till en punkt när de gör det. Men den överväldigande delen musiker i världen, de spelar ju för att de själva får ut någonting av det. Alltså, de är de första konsumenterna av sin egen konst, så att säga. Och de skulle aldrig göra det här så att vi skulle kunna uppskatta musiken om de inte själva fick ut av det, någonting av det först. Och så där kan man ju argumentera runt en rad olika saker. Det finns alltid en egen nytta. Det finns alltid en individ som först uppfattar att han eller hon vinner eller skulle kunna vinna någonting på det man gör. Och sen kan det komma fler till del efter det. Den här, vad ska man säga, den här helt idealistiska goda samariten, eller vad vi ska säga, den personen existerar ju liksom inte.
Nej.
Utan till och med den som, om vi håller oss till det omhändertagandet, så till och med den som väljer ett yrkesval som går ut på att hjälpa andra människor har ju i grund och botten gjort det valet utifrån någon typ av personliga preferenser och en uppfattning om att det här leder till min egen tillfredsställelse i någon mening. Så att det är ju liksom, det är mänskligt att vilja göra det man tycker att man får ut någonting av.
Mm.
Precis. Så vi är inte economic men, utan vi helt enkelt söker att skapa oss ett trevligt liv. Och ibland så är det ekonomiskt dåraktigt det vi gör, om man säger så. Det gynnar inte vår plånbok, men vi gör det för att vi vill. Eller att ge bort pengar till någon. Vi är också anti-economic man, men vi gör det för att vi, ja, det får oss att känna bra. Egentligen är allting vi gör vi egoistiskt egentligen. Och det är också det som handlingsaxiomet. Jag vill bara avsluta med ett bra citat här av Adam Smith. Den människa vars hela liv går ut på att utföra några enkla operationer. Här pratar han alltså om man driver då specialiseringen till sin absoluta spets. Som i vårt samhälle. Den människa vars hela liv går ut på att utföra några enkla operationer. Vars effekter kanske alltid är de samma. Eller mycket nära de samma. Har ingen anledning att anstränga sitt förstånd eller att använda sin uppfinningsrikedom för att hitta sätt att undanröja svårigheter som aldrig uppstår. Han förlorar därför naturligt vanan att anstränga sig och blir i allmänhet så dum och okunnig som det är möjligt för en mänsklig varelse att bli. Avtrubbningen av hans sinne gör honom inte bara oförmögen att njuta av eller delta i något rationellt samtal, utan också att uppfatta några generösa, ädla eller ömma känslor och följaktligen att bilda sig en rättvis uppfattning om många, till och med av de vanliga plikterna i privatlivet.
Ja, det var bra. Jag tänker på fabriker och socialdemokratiska väljare, som säger jag inget mer.
Just det.
Så har vi ingenting sagt. Mm.
Det var ju ett skitbra citat.
Ja, det är helt lysande. Det var lite profetiskt nästan. Det här var ändå på 1700-talet liksom.
Det där med specialisering, det var, men det får vi hoppa över nu. Men det är också så att om man sätter specialiseringen i ett dåraktigt system, så förlorar man ju all, då får man, då blir det ju värre. Alltså, ja, jag är specialist på jämställdhetsplaner. Mm. Ja,
det finns ett bra uttryck på engelska. Marketable skills. Alltså, ja, färdigheter som man kan leva på. Mm. Jämställdhetsplaner vet jag inte, i en bistrare tid, hur värdefullt det är.
Du skrev ju någon text om det där, Klaus, för ett tag sedan, om hur man förbereder sig för lågkonjunktur eller sånt där. Den sitter fast i mig när det så här, helt plötsligt kan en 15-årings förmåga att meka med moppar bli mer värdefull än och så, något sånt där.
Ja, det är möjligt faktiskt.
Ja, jag brukar alltid tänka på att jag kan ju alltid städa, laga mat och ta hand om barn. Det är ju, behöver man ju alltid kunna. Mm. Och det är många som inte kan det längre.
Precis. Det är värdefullt. Kommer alltid födas barn, hoppas vi. Ja, några saker som blivit bättre ska vi prata om. Och när man säger någonting som har blivit bättre så är det naturligtvis subjektivt. Bra och dåligt är ju subjektiva värden. Och dessutom så bör man kanske fundera på tidsperspektivet. Bättre sen när då? Kanske sen mänsklighetens början? Kanske sen senaste 50 åren? Vad skulle ni säga? Ingrid, du får börja. Säg något som blivit bättre.
Men jag tycker, ja, det är att betona det som du sa där. Alltså, det beror ju på vad man jämför med utifrån vilket perspektiv man har. Men jag tycker ändå att sjukvård av den mer akuta och avancerade sorten har blivit bättre. Sen finns det många aspekter inom det som jag kallar hälsovård som har blivit annorlunda, och vi har mycket symptom på saker som aldrig hade behövt funnits. Men om man ser till den här rent krassa tekniska sjukvården, så har den blivit bättre. I många delar i alla fall.
Till exempel att ta hand om skjutskador, knivskador och sånt där.
Ja, just det, det är man ju väldigt bra på. Men man kan bota många fler sorters cancer. Och sen varför man har så mycket cancer nu för tiden, det är ju en annan fråga. Men den typen syftar jag mig på.
Jag lärde mig här för några månader sedan att i Malmö så har de väldigt avancerad teknik och utbildning i, ska man säga, födsel och att ta hand om nyfödda som, ska man säga, har blivit inavlade, kanske.
Okej, okay. Men nu vänder du till något negativt här, Klaus.
Ja, men tekniken har gått framåt, hur man tar hand om såna här stackars barn.
Jag tror Klaus försöker... Ja, det du menar, det är nog learning by doing, va?
Ja, jag vet inte. Förstår jag för det?
Ja, jo. Alltså det
jag har så svårt för det här med att saker har blivit bättre. Jag måste försöka bättre.
Ja, men det är du som säger att vi alltid ska vara positiva här.
Ja, jag vet. Ja, nej, men jag håller med.
Det har ju blivit, sjukvården har ju blivit enormt mycket bättre på många områden. Alltså trauma, sjukvård då, just skjutningar och men alltså även bilolyckor och sånt där, det har ju förbättrats nog enormt. Hjärt- och kärlsjukdomar. Vid sidan av cancervården så ska man nog nämna hjärt- och kärlsjukdomar också. Det har förbättrats oerhört.
En annan sån som tangerar det är tandvård. Det går väl in under sjukvård. Vad en sak du tänkte på, va, Sven?
Ja, nej men så är det ju. Man kan ju fixa väldigt mycket idag. Och visst, människor tycker att det är dyrt, men det där är ju bara larv, anser jag. Det är för mig helt oförståeligt hur det finns alltså folk som gladeligen lämnar in sin nya fina Volvo för kamremsbyte på Volvo, och det kostar 15-20 tusen. Så gnäller de över att behöva betala 500 spänn när de går till läkaren eller vad det nu kostar i deras region. Det är ju människor som inte förstår någonting om vad som är viktigt i livet.
Men tandvård är ju heller, det är inte subventionerat på samma sätt. Delvis, va?
Nej, ja, det beror på hur du ser det. Det är ju gratis inom citationstecken upp till, vad är det, 18 eller 20 eller något sånt
21,
där.
21 tror jag. Men,
21, ja. Och sen finns det ju ett högkostnadsskydd även där, om inte jag helt ute och cyklar.
Det tror jag det gör. Jag har aldrig varit i kontakt med det, kan jag säga.
Men jag menar, har man slitit ut sina tänder, vi blir ju helt enkelt idag mycket äldre än vad evolutionen har försett oss med tänder till. Och det här kan man jämföra med en gång för 100 år sedan när jag tog jägarexamen, så hade jag en bra kursledare där på studiefrämjandet. Och han beskrev rådjur då, hur gamla de blir i vilda respektive hur gamla de har potential att bli i fångenskap. I det vilda så är det så att om de klarar sig från rovdjur och så vidare och sjukdomar, olyckor och så, då kan de uppnå en viss livslängd som jag inte kommer ihåg vad den är nu. Den är inte speciellt mycket. Jag tror att det är under 10 år. Jag kan komma ihåg fel. Men det som tar livet av dem, det är att tänderna är nerslitna då.
Okej.
Okay. Ja. Men på ett zoo eller i fångenskap då, där de kan få föda som de kan tillgodogöra sig trots sin dåliga tandstatus som gamlingar, så kan de bli våldsamt mycket äldre. Så att, och det där, människan är ju naturligtvis likadan. Det är mycket som går sönder på oss därför att det helt enkelt inte är dimensionerat för att fungera så länge som vi lever idag.
Nu kommer säkert någon komma och säga att det har alltid funnits individer som har blivit upp mot 70-80 år gamla. Det stämmer absolut.
Jo, men det har ju inte påverkat, alltså, det är inte så mycket darwinism i det, va? Därför att,
nej, precis.
Nej, utan darwinismen, den fungerar i fortplantnings, alltså det är hela tiden fortplantning och överlevande avkomma som premieras. Inte hur pass gamla vi blir som infertila. Så att, ja. Men ja, sen, det var sidospår.
Vi lämnar ju, när jag pratar om det här som positiva saker, så lämnar ju därhen också orsakerna till att vi har eventuellt sämre tandhälsa, att vi har eventuellt mer hjärt-kärlsjukdomar och sånt, som är också en, det är ett stort tema nu för tiden. Välfärdssjukdomar och annat.
Just det. Vi utvecklar tekniker där det behövs, helt enkelt.
Ja, precis. Det är symptomberoende.
Symptomdrivet.
Ja.
Men där är det lite dubbelt. Jag menar, rökning är ju fullkomligt vansinnigt.
Det finns inga hälsofördelar där, nej.
Nej.
Förutom att man andas djupt, har de kommit på nu. Att det är eventuellt därför man blir så lugn, att man andas djupt när man röker.
Ja. Men rökningen har ju minskat. Man kan dividera, beror det på att staten absolut ska varna medborgarna för rökningen eller för att medborgarna på egen hand har insett att det inte är hälsosamt? Det låter jag vara osagt. Jag hoppas ju att det är det senare då. Men samtidigt, eller parallellt med den utvecklingen, så övervikt verkar ju bli vanligare. Så att det här folkhälso, de olika spåren i folkhälsan så att säga, de är ju inte alltid så självklara så att säga. De kan samexistera rätt konstiga varianter.
Ja, svält var ju vanligare för 150 år sedan som dödsorsak, och idag är det fettman, så det är ju... Mm.
Men där kommer det in på en viktig sak, det här att svält i vår del av världen, det finns inte längre. Medans, gå tillbaka några generationer, så var det den stora oron hela tiden. Mm. Det, skördarna slog fel, då svalt man och kunde dö. Det är ju ingen som gör idag i vår del av världen. Så där har en enorm förbättring.
Ja, och där baksidan av det då är det att livsmedel vi faktiskt producerar, det är ju mer tomma kalorier än näring. Men sen har det väl... Ja, nej, nu skulle jag vara positiv, förlåt. Jag är tyst.
Ja, men här kommer jag av dels konstgödsel och nya tekniker och inte minst olja till att driva jordbruksmaskiner. Så att,
Ingen svält, det är bra.
Ingen svält är bra.
Motion vill jag nog lite, alltså som samlingsbegrepp då. Det vill säga allting som har med fysisk träning, alltså att agera fysiskt medvetet på ett sätt för att främja sin hälsa. Det kan vara allt ifrån rätt avancerat idrottande i yngre år till promenader som äldre. Där har ju medvetenheten där har ju, den har ju förändrats radikalt.
Ja, men det är bara de senaste 10 åren som det har blivit en enorm förändring där.
Precis, för går man tillbaka, det var en bekant till mig, han sa en gång, han såg viss, vad heter det nu, Eriksdalsbadet heter det, i Stockholm på Södermalm. Så fanns det fotografier uppsatta från, vad kan det vara, 20-30-tal sådär. Och han konstaterade, han tittade på de där fotografierna, att alla människor, det var fullt med badande människor då, alla var liksom smala och atletiskt byggda. Och det berodde naturligtvis på att förhållandet mellan kaloriintag och motion, i det här fallet då någon typ av vardagsmotion som man var tvungen att ägna sig åt. Man gick till jobbet, man cyklade till jobbet och så vidare.
Och hade fysiskt mer krävande arbeten.
Ja. Man såg ju det liksom på de här fotografierna då. Medans... Och det var ju inte någon kunskap, det var ju bara en livets realitet att det förhöll sig på det sättet. Medan idag så finns det, idag har man möjligheten att inte röra på sig någonting i stort sett. Och ändå få ekonomin att gå ihop. Men många människor har blivit väldigt medvetna om det här, det måste man ändå säga. Absolut inte alla, men det är ju inte en klassmarkör. Alltså, vänstern säger ju att det är det, men ingen idag kan ju liksom skylla på, alla kan om de vill tillgodogöra sig kunskap om motion och hälsa.
Och köpa vettig kost.
Ja, precis. Alla har råd att äta good enough. Så att Det är lättja slöhet och självpåtagen dumhet som gör att man vräker i sig läsk och annan skit, vill jag påstå.
Annan sak som blivit bättre, ja, det är också tvegat. Internet.
Ja.
Revolutionen.
Kommunikation.
Kommunikation, ja. Att man kan hitta information. Ja, man har det i fickan liksom, i sin telefon. Sen är det skillnad på information och kunskap och visdom. Men det finns i alla fall mycket rådata där ute.
Det är en enorm förbättring. Alltså, när jag gick på högstadiet, och då är vi i slutet av 80-talet, så de studiesvaga killarna, de läste ju på sin höjd Kalle och Hobbe. Det var deras enda kontakt med det skrivna ordet. Det ser våldsamt annorlunda ut idag. I samma, så att säga, kategori killar. Och det beror helt och hållet på internet. De har en helt annan möjlighet att tillgodogöra sig nyheter om både sitt eget land och omvärlden. Och, alltså det är faktiskt en enorm förbättring. Sen kan ju kanske den drunkna då lite grann eller skymmas av vissa andra saker då, som att allmänbildningen kanske inte har blivit bättre. Den har blivit annorlunda. Alltså, är det bra eller dåligt? Ja, då är vi där. Det är subjektivt. Men det är lätt att, så att säga, låta blicken skymmas av det faktum att den här översköljningen av information, den får ju vissa negativa effekter också då, så att säga. Men specifikt den här gruppen studiesvaga, och vill jag hävda killar, de har en helt annan möjlighet idag än vad de hade förr.
Mm. Och alla kan prata med alla på hela jorden i stort sett. Jag är ingen vän av anglifiering. Jag gillar inte när folk inte kan sitt eget språk. Och det här är ju baksidan av det här. Men det finns i alla fall, det är lätt att prata med folk över hela jorden i stort sett. Du kan tillgodogöra dig bilder, film, händelser från hela jorden. Idéer från hela jorden. Och det är svårt för statsmakterna idag att dölja sitt djävulskap, om man säger så. Mm. Alla går omkring med en kamera i fickan. Dokumenterar.
Jag har ju en text på gång. Jag får göra lite reklam för den så här i förhand, som förmodligen kommer att ha rubriken "Segraren skriver inte längre historien".
Nej, just det. Därför måste försöka få stopp på det här internetet. Det var inte riktigt meningen att det skulle användas på det här sättet. En annan sak som jag tycker är trevlig, det är lättare att transportera både varor och sig själv. Man kan se delar av världen om man vill det. Kostar inte hutlösa summor. Kan hoppa på Ryanair och flyga till London för 200 kronor. Om man nu vill göra det, som exempel. Eller Italien eller Tyskland.
All transport och infrastruktur på det sättet har blivit ofantligt mycket bättre. Även om det finns vissa delar i det som är eftersatt.
Mm.
Så det är ju fortfarande, det går ju framåt hela tiden.
Här finns det anledning att lyfta fram den här positivismen extra mycket, tycker jag. För att bilen är en fantastisk sak för den lilla människan. Den särskiljer vår tid helt och hållet från tiden som var för, säg, 70-80 år sedan. Vi kan röra, framförallt så kan vi röra oss inom vårt eget land. Charterresor till, vad vet jag, Kanarieholmarna eller Thailand, det är all ära, va? Men att vi kan se vårt eget land, vi kan träffa vår släkt och så vidare på ett mycket enkelt sätt, det är liksom en fantastisk förbättring. Och tvärt emot vad folk tror, så har inte det här blivit så mycket dyrare. Frågan är om det har blivit dyrare alls i förhållande till vår köpkraft. Och då tänker jag på bränslepriser då. Jag vill inte göra mig till någon försvarare på något sätt och vis här av borgerlig och socialdemokratisk skattepolitik. För jag tycker att man ska ta bort all skatt på drivmedel. Men jag ogillar också att man framställer saker på ett sätt som de inte är. Och jag kan ofta känna att tänk om alla dessa människor. Man kan engagera hundratusentals människor i bränsleuppror och grejer. Tänk om de bara kunde ägna hälften av den tiden åt kommunalskatten istället. Medelbilisten kör 1500 mil per år eller något sånt där. Om soppan går upp en spänn så ja, vem som helst kan ju räkna då. Man går liksom inte under av det. Samtidigt så lämnar man ifrån sig hela frukten av sitt arbete under måndagen går till kommunen. Och sen går halva tisdagen till regionen. Och väldigt få människor frågar den här numera berömda frågan, vad fan får jag för pengarna?
Ursäkta att jag skrattar åt det, Sven. Det är en enormt god poäng. Det är bara det att alltså, punktskatter är gjorda både för att förvilla och signalera någonting. Och de andra stora bulken är gjorda för att inte märkas.
Ja, nej, men det är otroligt väl uttryckt. Så är det ju.
Tänk skillnaden om man fick ut hela sin lön brutto och sen fick man betala in sin egen skatt.
Ja.
Det är naturligtvis gjort, källskatten är gjord för att inte synas och arbetsgivaravgifter och sånt där. Men tänk vilken skillnad det skulle bli.
Ja. Har man inte lite åt det hållet i USA?
Ja, de har ju på sin moms att de lägger på den efteråt.
I vissa delstater, va? Inte exakt.
Ja, det är, precis. Och vissa delstater har nog ingen moms ens. Det varierar ganska mycket faktiskt från delstat till delstat. Men i alla fall där jag har varit så tror jag nog att man har inkluderat skatt. Det är ju faktiskt den där källskatten är ju en uppfinning av Milton Friedman, den här så kallade frimarknadsekonomen. Nästan extremisten. Mm. Han har hittat på många sociogrejer som källskatt och skolpeng. Och,
ja. Ligger Milton Friedman bakom skolpeng? Det här måste jag läsa om.
Mm, skolpeng och inte bara det. Han har också idéer om då hur centralbanken ska styra ekonomin. Det är också en sån marxistgrej. Han har många poänger. Det är rätt kul att se på hans föredrag och sådär. Ja, lite mer. För mig är han ju sosse då såklart.
Vem är inte det? Din ögon.
Nu kommer jag på en sån här obehaglig grej som har blivit enklare. Om man nu vill sätta synonym mellan enklare och bättre då. Jag deklarerade idag. Det var enkelt.
Ja.
Där har vi kanske då en baksida med internet. Jag vet inte.
Är du en sån där som tackar staten sen när du får skatteåterbäring också eller?
Nej, jag gör ju rätt stora avdrag för vad som i deklarationen kallas för hemresor. Och det gör ju att jag får alltid tillbaka väldigt mycket mer pengar än genomsnittsmannen eller kvinnan med mina inkomster och tjänst. Men jag vet ju också vad jag har betalt för att få tillbaka, så att säga, de pengarna. Så att det är ju, man ska vara bra lättlurad om man liksom tackar staten för det man får tillbaka.
Priset för att det är så enkelt att deklarera det är att staten har järnkoll på alla dina pengar.
Ja, det är precis så det är. Det är precis så det är. Och två år i rad så blev jag kollad och det är jag övertygad om att någon jävla kräk som anmälde mig till Skatteverket för att jävlas med mig av politiska skäl då.
En sån här medborgartips eller?
Ja, typ. Det sammanföll med lite andra sätt att jävlas med mig utan att gå in på detaljer, men det finns såna där obehagliga individer som försöker utnyttja, kan man säga, myndigheter helt enkelt för att jävlas med människor som de på något sätt har ett horn i sidan till. Det är väldigt vanligt om man till exempel, jag kan ta ett väldigt konkret exempel. ja, det här är utanför dagens tema då, men det går på 30 sekunder. Om man tittar på länsstyrelserna, alltså länsstyrelserna, de har ju en hel del djurskyddsverksamhet kan vi säga. Och det är en fruktansvärd massa anmälningar till länsstyrelserna om vanskötsel av djur. Och det är allt ifrån katter till hela djurbesättningar på jordbruk. Och min erfarenhet från Västernorrland är att en hel del av det där, det görs bara för att jävlas. Det finns ingen större substans bakom, utan det är människor som vill en annan människa ont helt enkelt.
Men det är ju en annan sorts orosanmälan. Om de inte har barn så tar de djuren istället.
Ja, precis. Det där är obehagligt.
Ja, det är hemskt. Men oftast går väl de där fallen bra. Det är bara trist att ta en massa skattepengar.
Ja, orosanmälningar är också sånt där. Oskick.
Nej, vi ska inte gå in på de här tråkigheterna idag.
Ja, just det. Bra. Jo, men då vill jag säga en sak som blivit jättebra.
Ja.
Rymdresor.
Att det finns.
Alltså jag följer med stor fascination Elon Musks, alltså SpaceX, deras projekt.
Tänk att det ante mig.
Ja. Oerhört fascinerande. Jag gillar deras sätt att jobba. De skjuter upp raketer och så mäter de och så tittar de vad hände. Ja, den small. Okej, bra. Så skickar de upp en, några månader sen skickar de upp en likadan. Ja, den kom lite längre, sen small den. Okej. Ja, och så fixar de det. Alltså de kör någon typ av, som man utvecklar IT-system. Ja. Man kör och sen ser man om det smäller. Ja, just det. Bugg där, fixa. Istället för att någon satsar allt på, okej, vi ska bygga en stor, jättefin raket. Så lägger vi 1% av vår BNP och så ska den lyckas. Så de bara skjuter upp grejer och sen så samlar de data och sen så förbättrar de. Får bra statistiskt underlag. Ja, de har ju 3 typer av raketer. En som de skickar upp folk till rymdstationen med. Och så har de en som de skickar ut satelliter med. Alltså det är tusentals satelliter i, ja, Starlink.
Det går väl bra? Alltså på plus på det, har jag förstått.
Ja, absolut. Och sen har de då den här stora som de ska åka till månen med och sen Mars. Som heter Starship.
Det är där och han den sätter en Tesla med också, bara för att man kan.
Ja, just det. Nej, men de har skickat upp 3 stycken av den då. Sista uppskjutningen här var för ett par veckor sedan. Den lyckades nästan återinträda helskinnad genom atmosfären. Så att det går fort framåt.
Men det är en sak som Elon Musk är känd för i alla sina företag. Att han kör på de agila utvecklingsmetoderna.
Just det.
På även det som är mer handfast och inte bara på IT-system.
Fail fast.
Mm, fail fast, fail cheap.
Jag måste erkänna att jag förstod inte det där. Du får förklara för mig vad agila utvecklingsmetoder är.
Ja, men just det här att man inte har, det finns ju inom projektledningsmodeller då. Alltså jag är inte så himla bra på det här när jag jobbar med det. Så brukar man säga att traditionell projektering är vattenfallsmodell där man liksom ska ha specificerat allting från början. Och du ska veta utfallet. Och den agila modellen är att man testar hela tiden lite. Så det är det man jobbar med. Minimum viable product.
Okay. Mm.
Och testa då liksom, vad är det minsta du kan få ut. Och du ser att det funkar. Och så bygger man på det hela tiden. Så det är ett iterativt sätt att arbeta med alla delar.
Man bygger först några funktioner som är viktigast. Så funkar de. Och sen lägger man till ytterligare funktioner. Alltså du kan fortsätta använda systemet samtidigt som du utvecklar det. Istället för att du ska lägga 10 år på att utveckla någonting och sen när det är färdigt, då kör du. Och sen inser du att tekniken har sprungit ifrån dig och ingenting är relevant längre.
Mycket är att du ska hela tiden testa det du har tänkt ut på kammaren, om det faktiskt är vad världen behöver.
Det här ser vi ju tyvärr då, jag vet inte om man ska säga tyvärr, jag vet inte vad man ska säga. Men vi ser det här i kriget i Ukraina.
Ja, det är väldigt testa mot verklighet hela tiden, ja.
Ja, precis. Man trevar sig fram och märker vad som funkar och inte funkar. Och själv så är jag väldigt rädd för att nu när Sverige går ifrån, ja, vad vi nu låg här för några år sedan, på 70 miljarder eller något sånt där i försvarsbudget till 120 miljarder, så är jag rädd för att man kommer köra på det stela, den stela Vattenfalls principen och inte på mitt nylärda ord här då, agila metoder.
Alltså trial and error är ju inte riktigt vad som funkat i statsförvaltning på de senaste 100 åren i alla fall. För att alltså, det är både bra och dåligt.
Ja, men när man är verksam, alltså försvaret är ju annorlunda från myndigheter och så att säga, den vanliga förvaltningen på så sätt att försvaret är verksamma verkligen i en teknisk miljö som är mycket föränderlig.
Ja.
Det är väl möjligen Socialstyrelsen och sjukvården då som lever under liknande förhållanden lite grann.
Mm.
Nej, där ska man inte förändra någonting. Ingen nytänkande där inte.
Ja, men de är inte så här, alltså jag blev positiv. Ja, nej, nu ska vi inte.
Jo, du blev positiv, eller ska jag få gärna berätta om.
Ja, av social. Jo, men det är i och för sig faktiskt någonting som har blivit bättre då. Man kan bli positivt överraskad av Socialstyrelsen. Nej, men det var när jag läste deras utvärdering eller vad det var nu av behandlingsmetoder för könsdysfori.
Ja.
Ja,
perfekt.
För de är alltså en motpol mot de här genusdårarna eller sexualförvirringsdårarna som av rent politiska skäl sprider sitt vansinne i offentligheten då. Man förstod liksom att om man läser det där, då förstår man att det finns faktiskt en profession som, om än lite i det dolda, så är de en opposition emot det här totala vansinnet.
Mm.
Faktiskt.
En annan sån som man inte kan tro riktigt, om vi ska prata könsdysfori och den typen. Caitlyn Jenner, alltså för detta Bruce Jenner. Det är ju han, 10-kamparen då, som har varit med i familjen Kardashian. Han är styrpappa till de här barnen.
Han som blev årets kvinna.
Ja, precis, årets kvinna. Och det var ju mycket av den här väldigt offentliga transvågen startade ju med att den här personen kom ut då. Men hon, eller han, eller vad vi kallar det. Ja, den här personen har en väldigt sunt förhållningssätt till det här. Och är absolut inte för att barn ska bli steriliserade och få sina könsorgan borttagna. Så om man vill följa Caitlyn Jenner på sociala medier så kan man se att det finns rim och reson även i de här upphöjda kretsarna. Sen har ju inte Caitlyn Jenner fått vara en talesperson för detta eftersom hon har väl fel åsikter då. Men hon fortsätter att prata om det hela tiden.
Då vi kan lägga det till listan att transet har blivit bättre.
Ja, precis. Nej, eller att det finns motvikter i transet.
Fantastiskt. Tänk en värld när vi inte ens hade trans. Men nu när vi har trans så har det i alla fall blivit bättre.
Så kan man se en motpol. Ja, man får ta de halmstrån man ser.
Återigen sån här symptomdriven,
ja,
utveckling.
Det. Vad har jag skapat för monster, ser Caitlyn Jenner också. Man motverkar det lite. Ja. Men jag skulle vilja tipsa om en lite doldis i Sverige som pratar mycket om framsteg ur det positiva synvinkeln. Alltså inte okritiskt. Men alltså jag tycker om man googlar Bo Dahlbom. Han är någon slags IT-forskare från början, men i 40-talist-generationen. Väldigt bra blogg man kan läsa och många bra lästips där om man vill se hur saker har blivit, varför och oftast med en positiv vinkel.
Trevligt.
Och inte så här Johan Norberg positivt liksom, att allt blir bara bättre, utan lite mer baktanke tycker jag.
Mm.
Ja, vad tog han vägen?
Johan Norberg, ja men, han är väl på det här Cato Institute i USA eller? Är det inte så?
Ja, han jobbar nog för dem på något sätt. I alla fall gjorde han förut, jag vet. Men jag tror att han och hans vapendragare, jag tror att de håller lite låg profil efter den här succéboken Migrationens kraft.
Ah, så kan det vara.
Tystnade lite grann.
Ja, ah, nu när du säger det där så ouch.
Du förlänger den episoden med en timme till.
Ja, just det, då blir det inte positivt kan jag säga.
Nej, men han skrev den här till världskapitalismens försvar, va?
Ja, och han skrev en uppföljare också för ett par år sedan.
Ja. Men kan det vara så att han blev lite hög, fick lite hög mod där och skulle då bevisa migrationens positiva
effekter. Jo, men det positiva med migrationen är att de som invandrar får det bättre. Så det skapar ju förbättring i totalt sett. Om man inte räknar med den försämring som vi drabbas av.
Okej, så det är Torbjörn Tännsjö-logik.
Ja, ungefär. Utilitarism här, och det är nyttotänkandet. Men å andra sidan så blir det mer handel för oss när vi ändå pratar om handel idag. Och de är ju väldigt, han är väldigt handelsfixerad. The economic man. Vi får det bättre materiellt sett. Var teorin i alla fall. Nu skulle jag inte vilja påstå att vi har det bättre materiellt sett. Tack vare invandring. Men sån är i alla fall teorin. Nej, men då vill jag bara avsluta med att dela med mig av mitt ett av mina levnadstips. På tal om att få det bättre. Så kan jag dela med mig av ett tips på hur man aldrig blir besviken. Man ska ha väldigt låga förväntningar.
Mm.
På allt och alla. Då blir man aldrig besviken. Och ibland till och med positivt överraskad. Avsluta kanske med att påminna om att vi har möjlighet att donera till Folkungen. Vi har, man går in på sidan så finns det en länk med lite olika nummer man kan swisha och skicka bankpengar till och lite sådär. Det kan vi använda till att sprida vårt budskap effektivare.
Ja, vad använder vi de här pengarna till? Det är ju verkligen inte till oss här, om vi säger så.
Nej. Nej, det går till rörelsen, det går till servrar, det går till marknadsföring, det går till utrustning så att ljudet inte är allt för dåligt. Det går till, ja, sådana saker. Och diverse tjänster som vi köper och sådana saker. Det kommer till nytta.
Mm.
Några sista ord innan vi slutar? Nej, då slutar vi. Tack för oss.
Tack för idag.